har kommit fram till ett nytt kapitel i denna bok, Sahih Tahrir wa Tahrir. Hadither som uppmuntrar till gott och avskräcker från ont. Och det är kapitlet om förträffligheten av att besöka sina syskon för Allahs skull. Besöka rättfärdiga personer och att ära sina gäster eller ära sina besökare. Ett väldigt viktigt och angeläget kapitel som jag hoppas att inshallah ta'ala ska ha en inverkan på vårt liv och att vi ska bli duktigare på att besöka varandra. Att implementera denna mycket vackra och fina sunna. Och att besöka varandra är inte bara egenskapen av de rättfärdiga i detta liv. Det är också egenskapen av folket av paradiset. Som det har nämnts i haditherna. Att de kommer att besöka varandra. Jag ber Allah azza wa jalla att göra oss från dem som äras med detta. Och att besöka sina syskon för Allahs skull är en fin nobel handling. Och de lärde sig att det är starkt rekommenderat att besöka muslimer, rättfärdiga människor, besöka sina grannar, besöka sina släktingar och att ära dem och vara god mot dem. Så det är starkt rekommenderat och det är också som ni kommer höra från profeten Sunna alaihi salam. Och vi muslimer är ju ålagda att följa profeten Muhammad alaihi salatu salam, gå hans fotspår och ta honom till våra förebild. Det nämns i hans beskrivning kan en nabi alaihi salam yazur al-ansar, att han brukade besöka al-ansar, han brukade hälsa på barnen och klappa dem på huvudet. En autentisk hadith. Så Rasul alaihi salam brukade besöka folk. Om han blev inbjuden till en, om det var en, alltså till en slav som bjöd honom på mat eller liknande, så accepterade han inbjudan. Och han brukade besöka folk, besöka sjuka människor. Så att det är en väldigt vacker sunna som jag hoppas att vi ska återuppliva. Och författaren nämner inte speciellt många hadither i detta kapitel. Vi kommer nämna dessa hadither. Sen kommer vi läsa lite om, eller ta upp lite punkter på vad man ska tänka på när man besöker en annan muslim. Okej? Och sen kan vi ta lite frågor och svar, inshallah. Abu Huraira radiyallahu anhu säger att profeten alaihi salatu salam sa: det fanns en man som besökte sin broder i en annan by. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel i mitten på vägen. Och när mannen kommer fram eller går förbi ängeln så säger ängeln till mannen: Aina turid, vart är du på väg? Och då säger mannen: jag vill besöka min broder i den här byn. Och då säger ängeln, alltså som då är en mänsklig skepnad: besöker du honom för någonting världsligt som du vill ha? Och då svarar mannen: nej. Ghaira inni uhibbuhu ghairi enni ahbebtuhu fillah. Nej, utan jag besöker bara honom för att jag älskar honom för Allahs skull. Och då säger den här ängeln: jag är ett sändebud från Allah till dig med den glada nyheten att Allah älskar dig så som du älskar din bror. Och den här hadithen i muslim. Mashallah. Här finner vi väldigt vackert illustrerat ett riktigt exempel på vilken enorm belöning det finns i att besöka andra muslimer. Den här mannen inte bara besökte sin kompis som bodde på samma gård eller bodde i samma stad. Han besökte en annan muslim i en annan stad. Alltså tog sig till en annan stad eller en annan by. Alltså det är en resa. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill visa dygden av detta och skicka då en ängel i skepnaden av en människa. Och ni vet ju att Allah azza wa jalla har gett änglarna möjligheten att ta skepnader på Allahs beordring såklart. Så den här mannen, ängeln ser ut som en man, ställer då de här frågorna på vägen. Typ, vart är du på väg? Så ska till din kompis. Varför ska du dit? Vill du ha någonting av honom eller? Jag säger nej. Den enda orsaken till varför jag besöker honom är att jag älskar älskar honom för allas skull. Och här finner vi också dygden av att älska en broder för allas skull. Att en syster älskar en syster för allas skull. Muslimerna ska älska varandra. Vi ska älska alla som har la ilaha illallah Muhammad Rasulullah i sitt hjärta. Och det här har nämnts att det är från de starkaste formerna av iman. Al-hubbu fillah, kärlek för allas skull. Och alla älskar de som älskar för hans skull. Så ängeln ger honom då det här glada budskapet att jag är en ängel, ett sändebud från Allah med den glada nyheten att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Mashallah. Jazan rifa. Belöningen för kärlek blev inget annat än kärlek från Allah subhanahu wa ta'ala. Du älskar och du blir älskad. Och det här är jätteviktigt. Att man som muslim ska eftersträva att bli älskad av Allah. För många påstår sig älska Gud, älska Allah. Till och med icke-muslimer säger att de älskar Gud. Men är de älskade av Gud? Är de älskade av Allah? Nej, det är de inte. Det räcker inte med att bara älska. Du måste också bli älskad. Och det krävs vissa saker för att bli älskad av Allah. Först att du är från hans rättfärdiga kärnare. Om du inte ens är i hans religion, hur kan du bli älskad av honom? Så Allah subhanahu wa ta'alas kärlek måste förtjänas. Och ett av de sätten man gör sig älskad av Allah är just genom att älska andra muslimer. Och det här är någonting man ska eftersträva. Och tyvärr så finner vi också att det finns vissa som istället för att älska hyser agg gentemot sina syskon, hat, avund och liknande. Och det är fel. Tayyib. Det berättas sen i nästa hadith, hadith Abi Huraira, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Man 'ada maridan aw zara akhahu fillahi nadahu munadi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila." Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Den som besöker en sjuk person eller besöker en broder för Allahs skull, då kommer en utropare att ropa ut: Tibta wa taba. Tibta, typ vilken förträfflig person du är. Wa taba mamshak. Och vilken förträfflig färd du går. Wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Och du har förberett för dig själv en plats i paradiset." Den som besöker en sjuk broder, det kallas för iyadatul marid. Iyada, det besöker. Det ordet som används på arabiska är iyada. Och besöka en frisk person är ziyada. Så det finns de här två termerna. Och det finns ännu mera belöning att besöka en sjuk muslim. Och det är också en skyldighet på vissa muslimer att besöka sjuka muslimer. Ni vet, hadithen säger att muslimen har 6 skyldigheter gentemot sin broder. Och en av dem är att om han blir sjuk ska vi besöka honom. Så det är en skyldighet för någon av muslimerna att besöka dem som är sjuka. Så den som går för att besöka en sjuk person eller besöka sin broder för Allahs skull. Man finner också återigen att besöket är inte på grund av dunia, någonting världsligt, han vill ha någonting, utan för Allahs skull. Vad kommer att hända? En utropare, det vill säga en ängel, kommer att ropa ut tibta. Tibta, då lär det sig här, det betyder yani ja'ala Allahu laka tibul 'ishu fid dunya wal akhirah. Att Allah kommer att ge dig ett förträffligt, vackert, fint liv i detta liv och i nästa liv. Yani, det är som en dua. Eller det är en information om vad Allah kommer att ge personen för belöning. Tibta. Yani, du kommer få det goda, det fina i detta liv och i nästa liv. Och taba mamshak. Yani, och din färd är också någonting gott och välsignat. Någonting som är en orsak till den här stora belöningen du kommer att få. Och en plats för dig förbereds i paradiset. Subhanallah. För att man besöker en broder för Allahs skull. Och jag vill verkligen att man ska tänka på det här. Hur många av oss gör detta? Idag vi är det här hamsterhjulet, vi är upptagna, eller hur? Jobb, familj, gym, träning, hit och dit, alla är upptagna. Besöka folk, jag har inte tid. Vi borde ha tid. Och som vi kommer att nämna sen, det handlar inte om att besöka någon stup i kvarten. Alltså varje dag, varannan dag. Det handlar om att besöka folk idag. Eller åtminstone någon gång. söka varandra. Och för Allahs skull, för att få den här stora belöningen. Allah Mustafa. Det berättas sen från Anas att profeten alaihi salatu wasalam sa: det finns ingen tjänare, alltså muslim, som kommer till sin broder och besöker honom för Allahs skull, förutom att en utropare ropar ut från himlen: han tibta wa taba laka al-jannah. Du är en förträfflig person, yani du kommer ha ett gott liv och du kommer att få paradiset, och det kommer att ropas ut i himlariket hos Allah subhanahu wa ta'ala att Allah säger att den här personen besökte för min skull, så jag tar på mig att belöna honom. فَلَمْ يَرْضَ اللَّهَ لَهُ ثَوَابٌ دُونَ جَنَّةٍ. Så Allah kommer inte godkänna någon mindre belöning för personen i jannah. Allah. Om vi kollar nu, vi försöker samla de här belöningarna för att besöka muslimer för Allahs skull. Vad var det första? Att man blir älskad av Allah. Okej, okay? Och det som blir älskad av Allah, inshallah, han kommer gå till paradiset. Den andra belöningen som nämndes var ett lyckligt liv i detta liv och i nästa. Och den tredje belöningen som nämndes, det var att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge personen paradiset. Det är jannah. Vill vi inte alla till jannah? Och ibland vi förblindar oss på specifika gärningar. Sunna böner, sunna fasta, sunna sadaqa. Allt det här är toppen. Men vi försummar ibland vissa gärningar. Som att de inte riktigt, de är inte av den kaliber. Men wallahi, de är av den här kaliber. Och speciellt om en sunna har blivit bortglömd. Den inte praktiseras. Att återuppliva denna sunna ger ännu större belöning. Att praktisera bortglömda sunna ger otroligt stor belöning. Du ger liv till en sunna. Så glöm inte det. Ja. Anas berättar också att profeten alaihi salatu wasalam sa: Mashallah. Alla ukhbirukum bi rijalikum fi jannah. Ska jag inte berätta för er vilka av era män som är i jannah? Och då säger de: bala ya Rasulullah. Och då säger han: en nabiyu fi jannah. Profeten eller profeterna är i paradiset. Och siddiqu fi jannah. Och de sanningsenliga är i paradiset. وَرَجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِسْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ فِي الْجَنَّةِ. Och en person som besöker sin broder på andra sidan landet eller i ett annat land är i paradiset. Han besöker honom bara för Allahs skull, är i paradiset. Så här nämns också då egenskaperna av vilka som ska till paradiset. En nabi, profet. De kan vi inte vara för. Eller hur? Alltså, det, där, det finns inte. Siddiq, det kan vi försöka eftersträva att uppnå. Den högsta nivån efter profetskapet som man kan uppnå är Siddiq, som var Wakil Siddiq. Att du når den här högsta nivån av al-Iman. Siddiq är också i jannah. Och den tredje, enklare. Att du besöker en muslim för Allahs skull. Endast för Allahs skull. På en annan plats så är vi inshallah ta'ala i jannah. Och här finner vi också att besöka någon för Allahs skull kan vara att man till och med reser för att besöka personen. Du har en person du tycker om för Allahs skull, kanske i Malmö, i Göteborg. Wallahi, det var länge sedan jag träffade honom. Du ringer personen så jag kan komma förbi i helgen, hälsa på. Du åker hela vägen till en annan stad bara för att besöka din bror. Men vem gör så? Det finns folk som gör så. Allah gör oss från dem. Subhanallah. De är i jannah. Får den här stora belöningen. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu sa att jag hörde Rasulullah alaihi salatu wasalam säga att Allah säger, hadith Qudsi: wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Allah säger att min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ. Och för dem som sitter med varandra för min skull. وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. Och för dem som besöker varandra för min skull. وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. Och för dem som ger till varandra för min skull. Mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att min kärlek är garanterad. وَجَبَتْ. Obligatorisk. Till de här fyra sorters människor. Och återigen, vill vi inte ha Allahs kärlek? Wallahi, vi vill ha Allahs kärlek. Vi älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det bästa som finns. Så Allahs kärlek är garanterad till vem? Lil mutahabina fiyya. Till de som älskar varandra för min skull. Och som vi nämnde tidigare, muslimer ska älska sin broder för Allahs skull. Det här är den starkaste formen av al-iman. Och den som älskar en broder för Allahs skull kommer att vara under Allahs skugga på domedagen. De kommer att sitta på höga, upphöjda positioner, på upphöjda platser på domedagen. Där alla kommer att avundas dem. Jag önskar att de vore på samma höga position som dem. Subhanallah. Så att älska en person för Allahs skull är stort. Och därför så sa också profeten Ali-Satt-Salam till en man som sa att jag älskar den här brodern för Allahs skull. Han sa, har du informerat honom? Han sa nej. Han sa, gå och informera honom. Säg till honom. Och då säger du till honom, uhibbuka fillah. Älskar dig för Allahs skull. Och då är det sunna att personen svarar, är det vad Allah älskar dig för honom? Eller för vad Allah älskar dig så som du älskar dig genom mig? Så att man ska ha väldigt fin sunna. Och Allahs kärlek är också garanterad till de som sitter med varandra för Allahs skull. Som till exempel vem?
Vi.
Vi. Nej. Vad sitter vi här för? Är det för att vi delar ut pengar? Ja? Är det för att vi delar ut arbete? Nej. Vi sitter bara för Allahs skull. Det som samlar oss varje torsdag och fredag är ett dikir. Minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Studera hans religion. Ingenting annat. Vi kommer inte hit för dunia. Vi kommer inte hit för någonting världsligt. Utan bara för Allahs skull. Så må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera dessa sammankomster. Ja. Och det finns ju bara också en vacker hadith där profeten Ali-Satt-Salam, han sa om ni går förbi sittningarna av paradiset så ansluter. Om ni går förbi sittningarna av paradiset eller sammankomsterna så ansluter. Och då säger sahaba, vad är sittningarna av paradiset? Och då säger han, det är de som gör dikir. Det är de som pratar om Allahs religion, de som undervisar islam och som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad det är i dessa mörka tider, verkligen sammankomster av ljus. Om man behöver ge näring för själen, komma på föreläsningar, träffa sina bröder för Allahs skull. Och jätteviktigt att inte dra sig undan. Det farligaste man kan göra är att bli en ensam varg. Som beslut, det finns inte att man är en ensam varg. Profeten Ali-Satt-Salam sa att shaitan är människans varg. Vargen äter det avlägsna fåret. Det som avviker från flocken. Så när man går iväg från flocken, det vill säga gruppen, jama'a, då blir man svag. Och styrkan finns i sammanhållningen, i enigheten. Så att det är viktigt att man håller sig till muslimerna. Och att man inte drar sig undan. Man samlas för Allahs skull. Ja. Och Allah säger också att min kärlek är garanterat till de som besöker varandra för min skull. Garanterat. Wajib. Jag har en garanti från Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer att älska dig om du besöker en broder eller en syster för Allahs skull. Och min kärlek är garanterad till de som ger varandra för min skull. Man skänker varandra gåvor. Al-mutabadilina. Man skänker varandra, man offrar saker för varandra, man ger saker till varandra. Är också någonting som gör att vi älskar av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det stärker också kärleken och banden mellan muslimer. Att ge varandra gåvor. Vad sa profeten Ali-Satt-Salam? Det här då. Skänk varandra gåvor så kommer ni älska varandra. Så det är en sunna att man också ger varandra gåvor. Tänk om man då kombinerar. Du, alla fyra. Du går för att besöka en person som du älskar för Allahs skull och sitta och prata om något nyttigt, vilket för Allahs skull. Och du har med dig en present också. Allah som kära. Bästa kombo. Då har du kära fyra chanser att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns sen ett praktiskt exempel från Jubeir ibn Mut'im. Att Rasulullah Aleyhisselam sa, låt oss gå till Bani Waqif. Nazuru al-Basir. Låt oss gå till Bani Waqif och besöka den blinde mannen. Låt oss gå och besöka den här mannen. Inför Allahs skull. Så profeten Aleyhisselam var också viktigt. Om du säger att du är upptagen, Det är ursäkt att inte besöka folk, att du är upptagen. Är du mer upptagen än profeten Ali satt och sådär? Axlar du mer ansvar än vad han axlade? Gör det? Gör någon människa på jorden? Nej, alla. Men ändå han fann tid att besöka folk. Som vi sa, han besökte Ansar. Besökte här den här blinda mannen. Och så vidare. Så, mashallah. Han har tid, då har du också tid. Sista hadithen är en hadith som berättas från Abdullah bin Amr radiyallahu anhumah, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Zur ribban tazdadu hubban. Besök varandra med jämna mellanrum, så kommer ni öka i kärlek till varandra. Besök varandra med jämna mellanrum, så kommer ni öka i kärlek till varandra. Ribban betyder här yani med mellanrum. Och det lär oss att de här besöken, de ska inte vara för ofta. Och inte heller för sällan. Utan ibland. Och där går tillbaka till en seden i landet, möjligheten att besöka en viss person och så vidare. Var personen står till dig. Men att man besöker ibland. Och det kommer då öka i kärlek till er sinsemellan. Mashallah. Jag tänkte nämna lite fawaid, lite nyttor relaterade till vad vi ska tänka på när vi besöker varandra. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, han säger att nyttorna av att besöka är många. Han säger att det är yani, binder samman våra hjärtan. Vi är muslimer, som vi har nämnt här. Öka kärleken. Vi, alltså med banden mellan muslimerna blir starkare. Okay? Han säger att tejma'annas, samla folk. Så att vi inte blir individualistiska och bara alla håller sig till sig själva. Ingen besöker någon. Vi blir kyliga och kalla som vissa människor tyvärr är. Men vi ska låta oss vara varma, låta oss besöka varandra, låta oss vara tillsammans. Wa tudhakkiru an-nas wa tunabbihu al-ghafil. Man säger också att när man besöker varandra så finns det den här nyttan av att påminna. Kanske lära den okunniga, påminna den glömska, eller bara påminna folk generellt. För att folk, vi alla har en tendens att glömma. Vi heter det insan för att vi glömmer. Så människan behöver påminnas. Och Allah säger i Koranen, påminn, för sannoliken så gynnar påminnelsen. Den troende ska påminna varandra. Och ibland, wallahi, påminna betyder inte att du måste vara värsta sheikhen, du ska gå dit och ha en föreläsning. Bara din närvaro kan påminna. Det finns folk, och han nämnt sin hadith, bara att se någon påminner om Allah. När du ser en person, du säger, offa, han är värsta religiös, vad jag borde be. Eller hur? Men de påminner, bara se dem påminna personen. Deras tillstånd, hur de är, när de talar och vad de gör. Det är bara påminna. Så tänk inte, sätt inte för hög ribba. Bara att besöka en person, försök prata lite gott. Personen kanske inte vet, du lär personen vad han inte vet. Personen kanske glömt bort, du påminner personen. Personen blir svag i sin din. Du går och kollar, vad är problemet, vad kan du hjälpa till med? Bismillah, kom tillbaka. Eller kan du stötta dig på något sätt och så vidare. Eller visa att det finns där. De här små gesterna betyder mycket. Ibland underskattar man, men de betyder mycket. Och han säger Sheikhen sen att det finns många nyttor som den som praktiserar detta känner till. Eller den som besöker folk känner till de här nyttorna av att besöka andra muslimer. Ja. Tayyib. När man ska besöka en muslim så finns det vissa saker att tänka som besökare och som, vad säger man då, hoster, den som tar emot. Den som besöks. Det första är istidhan. Fråga om tillåtelse. Istidhan. Och förr i tiden var ju istidhan att man knackade på dörren. Man knackade på dörren. Bad om att få komma in. Det är istidhan. Det här händer alla i Koranen. Det har vissa, finns vissa regler när det kommer till istidhan. Du får bara till exempel fråga tre gånger. Så idag till exempel får du bara knacka. Tre gånger. Alltså inte tre knack, men knacka en gång. Eller plinga på dörren en gång. Vänta. Personen möjlighet att svara en gång till. Personen svarar inte en gång till, sen ska du gå. Du får inte göra det fyra gånger. Kallas. Och sen, när man kanske frågar vem är det? Du skulle säga, det är jag. Så presentera dig, vem du är. Och att du också ställer dig på sidan av dörren, så att när man, dörren öppnas så att du inte ser in i huset. Och sen summa. Att du står precis så att personen öppnar och du ser in. Kanske hans fru där utan hijab eller liknande. Eller kanske ostädat, han kanske inte ens kan ta emot gäster. Så att man ställer sig på sidan. Och sen att man också, om personen skulle säga tyvärr, jag kan inte ta emot gäster, då går man därifrån. Du kan glömma ett rent hjärta. Du ska inte känna dig liksom nekad eller dissad. Eller, nej, det här är hans hack som muslim. Han kanske är upptagen, han kanske gör någonting annat. Kallas, han är inte skyldig att ta emot det. Så att man ska inte heller tränga sig på hemma svar. Okay? Och sen är det också viktigt att tänka på vilken tid man kommer. Det här, vi pratar om de här överraskningsbesöken eller spontana besök. Man då kollar vilken tid man kommer. Om du vet att folk till exempel i arabiska länder, de sover när det börjar. Klockan 12 på dagen. Man tar en liten siesta, man vilar. Så kan du inte gå och hälsa på en person. Ja? Eller 12 på kvällen. Du kan inte hälsa på en person på den tiden. Men man får ha lite fingertoppskänsla. Och i många till exempel arabiska länder, man hälsar alltid på varandra efter Asr till exempel. Men efter Asr träffas i moskén som man går med personen hem igen. Till exempel. Ja. Sen skiljer sig från land till land. Men idag, de lärde nämner också att man kan ju ringa eller smsa. Jag tänkte komma och besöka dig, funkar det bra på fredag efter Asr eller något sånt. Ja, det är så att man gärna bokar en tid för besök. Det är också något som är bra. Och sen när man väl kommer till personen och man blir bjuden hemma hos någon, så är det också rekommenderat, eller det måste av personen som då tar emot dig, att behandla dig väl och ge dig de rättigheter. Fast en sahabi som heter Abdullah bin Amr. Och mashallah, han var väldigt aktiv i dyrkan. Han dyrkade Allah väldigt mycket. Så att profeten alaihissalam fick typ sakta ner honom lite. Fasta inte varje dag, fasta tre dagar i månaden. Och så vidare. För att be inte hela natten, be en del av natten och så vidare. Men det han sa till honom, din kropp har rättigheter över dig. Din familj har rättigheter över dig. Din fru har rättigheter över dig. Och din gäst har rättigheter över dig. Din besökare har rättigheter över dig. Vad innan? Din zorika alika haqqa. Så att den som kommer på besök har rättigheter. Du kan inte bara säga, varsågod, kom, sitta mitt jobb. Jag ska be sunna bön. Så efter en timme du har bett bön och säger, varsågod, jag har bön. Det kan inte göra så. Du måste ta hand om din gäst. Och då säger de, vad gör du för någonting? Du välkomnar personen, säger salam alaikum, välkomna, god marhaba, välkommen, och så vidare. Kanske tar personens jacka, du ler åt personen, du möter personen ja, med ansiktet, du vänder inte bort från personen du pratar, vilket är väldigt viktigt i islam för respekt. Du möter personen med leende på ansiktet, och sen att du kanske bjuder på någonting, dricka eller mat eller fika eller någonting, men du generas mot personen. Och profeten alaihissalam har sagt att de bästa av muslimer, och han nämner flera egenskaper, en av dem är it'am och ta'am. Man bjuder på mat. Så man har de här sakerna i åtanke. Och sen när man kommer in hos en person, så finns det också regler kring vart man får sitta. Visste ni det? Profeten alaihissalam, han sa i hadith, led inte någon i bönen i hans eget hem. Ja, ni kallas. Du är hemma hos någon. Det är han som har mest rätt att leda bönen. Han är Rabbul Bayt, alltså han är här i huset. Det är han som ska leda bönen. Men om han säger till dig, varsågod, du är här för Koran, jag vill höra din röst. Visst vill jag att du kan leda bönen. Men ta inte för dig och säg, mashallah, jag kan med Koran än dig. Det är jag som ska leda bönen. Nej, det är hans hem. Han har rätt att leda bönen. Och så sa profeten alaihissalam, och man ska inte heller sitta på hans ärade plats. Eller hans privata plats. Ni vet, du kanske har en soffgrupp. Och så finns det en så här skön soffa i mitten. det kanske är pappans soffa, med så här fotpall eller någonting sånt. Gå inte bara och sätt dig där när du kommer in i ett hem. Utan kanske fråga, vart ska jag sitta? Vart får jag sitta? Eller om han delegerar dig och säger sitta, då ska du sätta dig där. Okej? Okay? Jag ska nämna en berättelse. Kharija ibn Zayd gick och besökte Mohammed ibn Sirin, den kända mannen från Tabi'in, han som är känd för drömtydning. Mohammed ibn Sirin. Så när han kommer in till honom så såg han att Mohammed ibn Sirin satt på golvet. Okej? Okay? Så Mohammed ibn Sirin kastar en kudde till honom och säger, sätt dig på kudden. Och då säger mannen, nej, jag vill sitta så som du sitter. Om du sitter utan kudde, då ska jag också sitta utan kudde. Och då säger mannen, Mohammed ibn Sirin, han säger, in i la arda laka fi beyti ma arda bihi li nafsi. Hemma hos mig ska du inte behandlas så som jag behandlar dig själv. Gärna, du ska behandlas bättre än vad jag behandlar mig själv. Wajlis haitu tu'mar. Sätt dig där jag vill att du ska sitta. Okay? För en person kanske går hem till någon och sätter sig och ser något han inte borde se. Är gestabila. Och profeten a.s.w. utöver det förbjöd också att du tackar dig till en kudde. Så ta kudde. Yani, här, vad gjorde Mohammed ibn Sirin? Han ville ära sin gäst. Han satt simpelt på golvet. Gästen vill sitta som honom. Han säger, nej, jag har en kudde. Sitt på min kudde. Sitt mjukt och skönt. Så han här ära sin gäst, vilket är någonting nobelt och fint i islam. Och säger då att sen också, han påminner profeten a.s.w. har sagt, det finns tre saker man inte får neka. Vad är det? Tänning upp? Kudde? Parfym? Och mjölk. Gåva är en annan hadith. De här tre nämns en hadith. Det är kudde, parfym och gåva, eller mjölk. Alltså, ta emot kudden och sätt dig. Och, inte bara det, sätt dig där jag vill att du ska sitta. För att det kan hända att en person sätter sig, alltså vad han vill, och så ser han vad han inte ska se. Förr i tiden kanske husen var väldigt simpla. Kanske var ett skynke eller liknande, när han ska gå och hämta någonting. Du ser direkt in, kanske hans familj där. Du ser hans fru utan hijab eller liknande. Det är saker han inte vill att du ska se. Så tänk på det också, när man sätter sig hemma hos någon, du sätter dig inte där du har kanske insyn i någonting som är privat igen. Sätt dig på en annan plats istället. Så att man tänker på de här sakerna. Och de nämner också det också från så här, akhlaq, att inte kolla runt för mycket. Du kommer hem till någon som du börjar kolla på allting på hyllorna, bokhyllorna och mashallah, vad kostar den här, vad har du köpt den här? Det är en rassie, eller? Respektera privatlivet. Sen du kan själv ställa någon fråga. Man ska inte vara för nyfiken. En annan fin grej som Ibn Jawzi nämnde, han säger från etikett av besökare är att inte föreslå mat, någon specifik mat. Och om han får valet mellan olika maträtter så väljer han den enklaste. Förutom om han vet att någon annan skulle göra världen glad. Okej? Okay? Men han säger Ibn Jawzi, man ska inte heller belasta gästen. Han säger, du ska inte komma hem till någon och säga vad det skulle vara gott. Käka kött och pommes. Ja. Varför skulle du säga så? Har han någonting på gång? Låt käka det som finns. Du behöver inte beställa. Det är ingen restaurang du har kommit till. Och om han frågar, ska vi göra den här maten eller den här maten? Och du vet att den ena maten, den är dyr och påkostad och tar jättelång tid. Och den andra är enkel. Ta den enkla maten. Gärna försvåra inte för folk. Var inte krävande som person. Okej? Okay? Förutom om du vet att världen vill att du ska ta någonting annat. Han vill ära dig, han vill ge dig det bästa han har. Då bismillah, fråga det som gör honom glad är det bästa. Okej? Okay? Så tänk på det. Och generellt också, när man får gäster ska man också tänka på att inte överdriva. Vissa, de har satt ribban för högt. Och faktiskt, det här är en viktig punkt. Varför besöker vi varandra så lite? Jag tror, min personliga analys, att man har satt ribban för högt. att det finns inte det här. Kom på besök, ja, ta en kopp kaffe och en kaka. Och sitter och snackar. Utan nej, det måste vara laga mat och det måste vara städa. Hemmet, det ska vara kliniskt rent. Jag säger inte att det ska vara smutsigt. Men det måste vara storstädat. Allt. Även rummen här inte ska gå in. Det måste vara storstädat. Eller att man kanske kräver värsta mat. Vi kan inte ha gäster för att de ska vilja bjuda på kakor. Det är det annars. Viktigast att själva besöket, det är tanken som räknas. Har jag kakor, lite nötter, det kallas. Behöver inte laga mat. Viktigast är besöket för alla skull, förstår ni? Så att man bjuder folk, man tar emot gäster och man ger det man har. Man överdriver inte. Och det har nämnts i vissa hadither att man ska inte överdriva. Man ska överdriva och hämta saker som inte ens finns. Gå och handla för flera tusen. Behövs inte. Det kallas normalt. Så tänk på det här. Att man behöver inte ha ribban för högt. Självklart man har ett städat hemma och man bjuder gästen på någonting. Men det behöver inte vara alldeles för komplicerat. En annan sak, kanske sista punkten. Två punkter här. Är att det också är rekommenderat att göra dua. Om du besöker någon och personen bjuder, att du gör dua för personen. Profeten har visat oss att gick hem till en person och blev bjuden på mat. Och när han skulle gå så frågade han om han kunde be. Han bad hos personen och gjorde dua. Må Allah typ ge er mat, må Allah ge mat i paradiset och så vidare. Så man gör dua för personen. Och generellt det här är någonting man alltid ska göra som muslim. Profeten Ali sa, den som gör en tjänst för kafi'u, åtgärder den. Den gör någonting tillbaka, eller åtminstone säg jazakallahu khairan, och den som har gjort det har åtgärdat. Att man gör dua, säg jazakallahu khair, barakallahu fik, och lämna qassat, du har inte fallit kort, du har tagit väl hand om mig, och mashallah, jag känner mig ära, och så vidare. Du har en ära att besöka dig, och Allah har varit. Ja, så här fina ord, ja. Gör dua för personen. Då han har tagit emot det. Och sen är det också sunna när man ska gå, eller vill gå, att man först frågar om tillåtelse. Eller stedvän. På samma sätt som du frågar om tillåtelse att få gå in, ska du också fråga om tillåtelse att få lämna hemmet. Det ska inte bara vara att världen går in i ett annat rum och sen du sticker. Vart är gästen? Nej, utan jag vill fråga om tillåtelse. Eller att du går till dörren. Så bara, jag måste gå. När du sitter ner, profeten Ali-Sat-Salam sa, om någon av er är besök i sin broder och sitter hos honom, så ska han inte stå tills han har frågat om tillåtelse. Han ska inte ställa sig upp för att gå tills han frågat om tillåtelse. Mashallah. Så vad tänker du på det? Ja, tyvärr jag har inte saker att göra, är okej att jag går och så vidare. Och en annan sista punkt också är telmih på arabiska. Att läsa av situationen, att förstå de här koderna, att värden, den som tagit emot dig hemma, han kanske säger sig att han har jobbat hårt idag och jag känner mig trött. Det är en indikation på vad? Att det är dags att tagga, eller hur? Ja, eller jag ska upp tidigt imorgon. Varför säger han så för? För att han vill att du ska gå hem. Men han säger det på ett fint sätt. Han kan säga islamiskt, tyvärr måste gå. Med all rätt. Men han säger det fint, ja, vilket självklart är bättre. Att det behöver bli lite trött och jag måste gå och sova eller liknande. Jag har lite saker att göra. Så personen förstår. Man läser av de här koderna också. Eller situationen. Att det börjar bli kaos i hemmet och man har varit där flera timmar. Då är det dags att gå igen. Så det här man får läsa av situationen. Folk är olika. Det finns de som vill att du sitter länge och det finns de som vill att du kanske besöker ett kort besök. Eller hur? Så det är ja, det är viktigt att förstå sig på de här punkterna. Vi tänkte bara avrunda. Och vi kommer köra nästa vecka att prata om att ära sin gäst. Och gäst är här lite större än den person som är resande och kommer att besöka det. Inshallah. Men jag hoppas att vi idag inshallah har fått upp ögonen för den enormt stora belöningen som finns i att besöka varandra för Allahs skull. Ofta är ni se efter varandra, besöka varandra för Allahs skull, inshallah. Bara att vara fika. Hur mycket var det? kommer nästa rekord. Hade Zair, vi pratar idag om en besökare. Zair, en person som bor i din stad, besökare. Nästa lektion, Baif. Baif betyder, vad blir det på svenska? Det är också en besökare, men det är en resande person. Ja, det är 3 dagar. 3 dagar har han rätt att bo hemma hos dig. Och vi kommer prata om det, inshallah ta'ala. Nästa lektion. Amin. Zakir.
Om det finns någon som man... Yani man älskar för Allahs skull och man vill personen gott, men man vet att personen kanske inte är bästa sällskapet. Hur ofta då är det bästa sällskapet? Hur ofta är det lämpligt då att besöka en person?
Jag kan inte svara på hur ofta det är lämpligt att besöka en person. Allt går tillbaka till vad personen själv vill. Okej? Vad som inte är jobbigt för personen. Vi går tillbaka till sedan i landet, behovet och så vidare. Det finns ingen gräns. Folk är olika. Okay. Någon du söker på liv bara. Någon du besöker en gång i veckan. Det är olika. Så man kan inte sätta någon som gräns.
Jag tänkte på den sista punkten du sa. Det var tell me.
Indications.
Jag tänkte på den punkten. Om du har en vän som du har en väldigt nära relation med. Och du säger till din vän. Och det är dags för dig att gå nu. Jag ska sova. Inga problem.
Ja.
Alltså jag tänker på att det inte implementeras även där.
Ja, vilken är så kan Koranen? Vad är det att bilda där på? Om det sägs till er, gå. Då ska ni gå. Förstår du? Det finns en vers i Koranen. Om det sägs till er, gå, då ska ni gå. Det är inget fel att säga. Men självklart att det finns det. Mashallah, systern hade mycket frågor. Jag har tidigare hört att det inte finns någon gräns när det gäller att bjuda sin gäst. Det är generellt att man ska ära sin gäst. Men det ska inte vara takallur. Det ska inte vara att man överdriver. Jag vet inte om vi sa det här exemplet förra veckan. Att du är fattig och har en mjölkko. Det enda du äger för att överleva. Du får en gäst. Ska du då slakta den här kon? Så att du varken har mjölk eller kött eller mjölk till din familj. Nej, det är överdrivet. Så att det finns gränser på allting, men man ska ära sin gäst. Man ska ge det bästa man har. Okay? Man ska ge det bästa man har. Om jag som muslim besöker en muslimsläkt och utför min bön på deras hem, får den personen belöning för att jag var i deras hem? Eller jag vet inte vad det är. Det är jättebra om man bror frågar om man vill besöka någon och personen säger jag kan inte den här dagen. Då får man komma personen den dagen då personen kan. Alltså jag kan på fredag. Och jag kommer på fredag. Hur ska man besöka någon? Som jag sa idag genom att skicka ett meddelande eller liknande och kolla att det är möjligt att besöka. Att bestämma en träff med en person för att gå ut och äta räknas som att besöka. Nej, det är ett umgås. Besök är i hemmet. Och de lärda har sagt, jag fann till och med, att man kan besöka en person i porten. Ibland det händer, du är resande, du är på en annan plats. Du vill bara hälsa på personen. Och det har jag bråttom. Hellre att jag hälsar, kejf halak, hur mår du, än att jag inte hälsar alls. Förstår du? Han kommer säga, kom upp. Sov över. Det är bara hälsa. Det är okej. Det är också ett besök. Oj, oj, oj. Vad skulle du ge för råd till folk som pratar under lektionen? Jag skulle ge dem rådet att visa respekt. Att visa respekt. På en föreläsning lyssnar man. Man talar inte över den som föreläser. Utan man lyssnar. Och man stör inte de som vill lyssna. Vill man prata så får man göra det före eller efter föreläsningen. Och det är respektlöst att sitta och prata. Ja, det betyder att jag skiter i vad man säger. Eller hur? Det är indirekt man säger. Om det inte är något viktigt, något ord man säger, kan jag få mobilen. Så sitta och prata och ha en annan parallell diskussion. Ja, då förstår jag faktiskt inte vad man gör här. Förutom att chilla eller umgås. Men det är respektlöst, subhanallah. Om man får som muslim visa respekt till våran plan, till föreläsningarna, till föreläsaren, till de som vill lyssna på föreläsningen, vilket inshallah majoriteten av folk här vill. Så tänk på det här i framtiden. Om man inte vill leda bönen, kan gästen göra det. Vad sa du?
Ja. Jag tänkte om man har en broder som inte man har träffat på väldigt länge. Och sist man såg honom så bodde han hemma hos sina föräldrar. Och du har som avsikt att du åker till hans föräldrar och tänker att han är där, men han är inte där. Får man den belöningen om man åker dit, men han är inte närvarande?
Inshallah, om man ger sig ut till att göra någonting och sen inte kan följa den saken så får man inte den.
Oavsett om muslim eller inte?
Om man besöker en icke-muslim? Vad är det beror på? Profeten Al-Islam besökte hans judiska granne, Al-Jabal Yahudi. Han besökte hans judiska granne som var sjuk. Vad hände då? Han gjorde da'a på honom och han blev muslim. Så man kan besöka även icke-muslimer med syftet med da'a och kriget. Men haditherna vi nämnde idag, det handlar ju om att besöka lilla för Allahs skull. Kärlek till Allah och så vidare. Kan man applicera till antalet gånger i stället man ringer? Det vet jag faktiskt inte. Yani, systern frågar, i stället är det samma sak som att ringa någon? Alltså så här, det här med att knacka på dörren. Det är inte samma sak. Om det är på telefon, ja. Då är det som att knacka, eller hur? Men annars är det en vanlig telefon, det är inte samma sak. Men det är också en grej faktiskt. Och där man borde ha en hel dag som hur man ska handskas med sin telefon. Det har tagit som stor del av våra liv. Om du ringer till någon och personen inte svarar. Om du ringer och personen lägger på. Vad betyder det?
Man vill ju upptagen.
Upptagen. Eller hur? Det betyder upptagen. Det ringer, vissa ringer och sen ringer och sen ringer och sen ringer. Kom igen. Jag förstår om du är utanför porten, du ska in till jobbet eller någonting. Det skulle ha ringt som svarar. Jag kan inte höra på att ringa folk på det här sättet. Ibland jag kollar på mobilen. Det står också där 17 missade samtal. Jag tyckte gärna. Det är den samma person. Och sen jag hade en fråga. Får man äta McDonalds? Ja, tyckte gärna. Vad är det här? Då, vad man kan göra på någonting. Man kanske skriver ett sms. När passar det att ringa? Jag har en viktig fråga. Får man samma belöning om man besöker någon som är frisk och sjuk? Vad säger ni? Det är mer belöning än besöker en sjuk, precis. Utöver de här belöningarna så får man också 70 000 änglar. Jag ställer kvar för det hela dagen. Och det finns andra belöningar. Och det är wajib att besöka en sjuk. Alltså, vad säger man? Fakifaya. Och det är synd att besöka andra människor. Så det är självklart större belöning. Och måste man när man besöker personen säga att det är för Allahs skull? Nej, det måste man inte. Men det är bra att säga. Ibland påminna. Vad definieras som sjuk? Hur sjuk måste en person vara för att besöka en person? Och de lärde sig så pass sjuk att personen inte går ut hemifrån. Om någon är sjuk och går och jobbar, du behöver inte besöka personen hemma. Personen är ändå ute. Vad som menas här är sängliggandes, alltså är hemma, den går inte ut. Förstår ni? Det är det som menas med det. Så länge.
Besöker någon för Allahs skull? Räknas till exempel pappa, domsbröder och släktingbröder?
Ja, sant. Besöka släktingar är det bästa besöket för Allahs skull. Vi pratade om det innan. Att det är wajib att besöka till Rahman att hålla släktbanden. Hur ska du hålla släktbanden om du inte besöker släktingarna? Men det går inte. Alltså om du bor i samma land igen. Så självklart, besöka släkt. Har ett företräde.
Hur vet man att man älskar mot Allahs skull? Alltså, så att man inte älskar någon bara för att kanske han är ung eller i samma ålder?
Vad är man märker? Jag kan inte sätta fingret på det, men man märker när man älskar någon för Allahs skull. Och vad som också definierar det är att det är en väldigt stark kärlek. Det är inte på grund av dunja, inte på grund av personens status, pengar, skönhet, skräckskap, utan det är på grund av Allah. Att personen lyder Allah subhanahu wa ta'ala, personen har bra akhlaq, personen gör så mycket gott och skönt för dig och andra människor, förstår du? Bygger upp en kärlek. Så att, ja, man märker, det är inte på grund av det. Och vad som visar det också är att om någonting världsligt kommer emellan så skadar det inte. Förstår du? För att om det är för dunja, det inte är för Allahs skull, och personen gör något misstag hit och dit, fast direkt man kanske klipper bandet med personen. Förstår du? Personen faller direkt. Om det är för Allahs skull, kallas, då ribbar högre. Ja, vad säger man? Smärtgränsen är högre. Var du tål? Var du beredd att förlåta för personens skull? Förstår du? Dunja kommer inte med. Jalla, shabab, vi ses inshallah på söndag. Vi kommer till att ha dom i dagens vecka. Allahu ta'ala ala och salla Allah ala 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 ala